Ja, som Ann-Kristin var inne på nu så är vi ju... Nu är vi faktiskt så pass långt gånget i fastan att vi har börjat... Liksom om vi har fått följa Jesus en liten... Ja, men på hans väg runt om på den galileiska landsbygden och på väg mot Judén och Jerusalem så har det nu verkligen svängt av i riktning mot Jerusalem och mot det som kommer... På påskhelgen, den närmsta, om ett par veckor här nu. Och de texter som vi kommer stanna upp vid de närmsta söndagarna, mig vetligen, är just de här texten som leder fram till påsken och påskens händelser. Idag ska vi läsa från Johannes kapitel 18. Och vi ska hoppa in i vers nummer 12. Vi läser en bit fram. Jag tror att texten har redan kommit upp där precis. Ja. Vi läser fram till vers 27. Kommandanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom. Och förde honom först till Hannas, svärfar till Kajafas, som var överste präst i året. Det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för folket. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och han följde med Jesus in på översteprästens gård. Men Petrus stod kvar utanför porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med sig Petrus in. Men flickan vid porten sa till Petrus, hör inte du också till den här mannens lärjungar? Han svarade, nej, det gör jag inte. Tjänarna och vakterna stod och värmde sig vid en koleld som de hade tänt eftersom det var kallt. Petrus stod där också och värmde sig tillsammans med dem. Översteprästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus sa, jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet där alla judarna samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga de som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. En av vakterna som stod där gav honom ändå en örfil och sa, ska du svara översteprästen på det sättet? Jesus sa, har jag sagt något som var fel så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig? Hannas skickade honom då bunden till översteprästen Kajafas. Men Simon Petrus stod där och värmde sig. De sa till honom, hör inte du också till hans lärjungar? Petrus förnekade, nej det gör jag inte. Då sa en av översteprästens tjänare, en släkting till honom, som Petrus hade huggit örat av. Såg jag det inte tillsammans med honom i trädgården? Petrus förnekade än en gång. Och just då gol en tupp. Herre, tack för att vi får nu... ta in siktet mot Jerusalem, mot påsken, mot de här ödesmättade dagarna då hela då allting stod och liksom väntade på något sätt. Allting stod självde, hela kosmos kippade efter andan på något sätt för att se vad som skulle hända. Och tack nu för att vi får förbereda våra hjärtan. Vi får ta ett djupare steg in i fastetiden här nu och öppna våra hjärtan här för att ta emot påskens budskap och påskens verklighet in i våra liv. Tack för att vi får möta dig i de här olika situationerna. Vi möter inte bara dig utan vi möter också de människor som var runt omkring dig. Som stod dig nära. Som på nära håll fick bevittna det som hände. Herre, jag ber att du ska öppna den här texten för oss idag så att vi kan få se oss själva och kan få... reflektera våra egna liv och våra värderingar och våra tankar, våra rädslor och våra känslor, Herre. Vår tro i det som vi möter här. I Petrus och i de andra människorna vi möter i denna texten. I Jesu namn. Amen. Vi lever i en våldsam värld, kan vi säga. Det är ständigt saker som händer både på nära håll och i fjärran. Vi hör om skottlossning och mord på skolor i USA och vapendebatt. Och vi är blir så för liksom på något sätt avtrubbade att vi... knappt ens reflekterar över när vi hör om en hundratals människor som dör i Syrien eller på andra platser på jorden. Att det liksom, ja, men vi skjuter bort det någonstans bak i sinnet och tänker knappt på det. Och på något sätt, Det låter kanske lite klyschigt där, men man pratar ibland om våld som en liksom våldsspiral, att våld föder mer våld. Våld är aldrig lösningen på våldets problematik, även om det finns många som menar att mer våld är lösningen. Mer vapen är lösningen. Mer krig är lösningen. Om vi bara sätter in en insats där, om vi bara beväpnar fler, så kommer allting bli bra. Men som så ofta var Jesus före sin tid. I en av de andra evangelierna, en parallellberättelse till detta, så i det som precis har hänt här nu, vi kommer in i den här texten, så den här texten är på något sätt också ligger mitt emellan våldsamma händelser. Precis innan så har vi läst om hur den här vaktstyrkan och en folkmassa har dragits ut och konfronterat Jesus ute i Getsemane och ska gripa honom. Och hur då Petrus tar till våld, han drar ett svärd och hugger av örat på den här tjänaren, eller den här slaven, Malkus, tjänar till en överstepräst. Och vi vet ju vad som händer efter den här berättelsen också, för vi vet ju att passionsberättelsen fortsätter och den leder fram till korsfästelsen. Mitt i en berättelse om våld hamnar vi här. Och vad Jesus säger i Matteusevangeliet när Petrus har dragit sitt svärd där och attackerat den här stackars tjänaren, så säger Jesus i kapitel 26. Jesus sa till honom: stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd ska dödas av svärd. Och det är ju liksom ett uttryck som har fått vinga lite och levt vidare i vårt liksom dagliga, liksom i hur vi talar. Den som griper till svärd ska dödas av svärd. If you live by the gun, you die by the gun. Alltså att det här, lever du ett våldsamt liv så kommer du antagligen dö en våldsam död. Det är liksom, våld är inte en lösning på våld, utan våld föder bara mer våld. Men det vi möter i passionsberättelsen och det vi möter i Jesus, framförallt i vittnesbördet om Jesus, är ju att Jesus möter ju aldrig våldet med våld själv. Jesus möter våldet med kärlek. Kärleken är större än våldet. Och i den här berättelsen så är det, vi möter, det handlar om, det är utfrågningar och förhör. Det är två personer som utsätts för frågor. Nästan en slags förhör kan man säga. Jesus står faktiskt inför ett förhör, inför rådet här nu, och ska få stå till svars. Petrus, som håller sig lite i utkanten, ställs också till svars. Inte i officiell bemärkelse, inte ett officiellt förhör eller en officiell utfrågning, men han får de här frågorna där han tvingas ta ställning, tvingas svara. Ska han svara modigt eller ska han fega sig ur och dra sig tillbaka? Våld föder våld, och den här styrkan anländer till Jesus, det var läst precis innan då, så svarar Petrus med ett svärd. Petrus, det här våldsaktionen han gör, det står i rak kontrast till vad Jesus har sagt. Han har sagt att vi ska älska våra fiender, vi ska älska istället för att ta till våld, istället för att angripa. Och vi ser också att det Petrus gör har ju fullständigt, det har ingen inverkan, det är fullständigt uddlöst. Jesus har redan klivit fram för att överlämna sig. Det ser ut som att ondskan har kontrollen, men ondskan har inte kontrollen. Jesu liv är över först när han säger att det är över. Och när vi följer den här berättelsen så ser vi att Jesus är arresterad och bunden, han tas till Kajafas svärfar, tror jag vi läser i den här berättelsen. Ska se. Till Hannas, ja. Svärfar till Kajafas, överste prästen. Det är ingen rättegång. Han verkar redan vara dömd på förhand. Han får frågor. Berätta, säg, Och han säger att Jesus svarar bara, men jag har redan sagt, ni kan fråga vem som helst, jag har pratat öppet. Jag har inte gått och försökt så in någon slags hemligt budskap och starta någon slags revolution i lömdom och liksom försöka smyga fram någonting och smida planer i hemlighet. Nej, jag har varit öppen ända från dag ett med vad mitt uppdrag är, med vad jag gör. Och hela den här situationen känns ju som att man är ute efter Jesus. Nu har man tröttnat på det. Droppen har liksom fått bägaren att flöda över. Nu räcker det. Och även om Jesus svarar öppet och ärligt, han gör inget försök att slingra sig, så är han redan dömd på förhand och han skickas vidare till Kajafas. Men det intressanta i den här, och kontrasten till detta då, är ju de här två lärjungarna som följer efter. Det är Petrus och en annan lärjunge. Och vi vet ju att Johannes, författaren, har en förkärlek för att inte nämna sig själv vid namn utan prata om en annan lärjunge eller om en lärjunge som Jesus älskade. Så vi kan väl misstänka att det är Johannes som slår följe med Petrus här. Men de går fram, eller de följer med Jesus på avstånd förstås. Lärjungen som följer med, han går in, han känner lite folk, han har lite kontakter där bland judarna, han är bekant med någon, så att han ser till att Petrus kommer in. Petrus stannar utanför porten och hänger där lite, står lite i bakgrunden, lite i skymundan. Och det är en liten avstickare här nu, det som är lite intressant med den här, med när man läser Johannes evangeliet, man läser evangelierna i största allmänhet eller bibeltexter, det är att man ibland så behöver man göra det som Ann-Kristin sa, att man läser det större sammanhanget, för att ibland så ser vi ett eko av grejer. Jag vet inte hur ni är ibland, ibland läser man böcker och så dyker upp någon sak och så får man nästan bläddra tillbaka för att, vänta, stod det inte någonting om detta? Och så ser man hur författaren har liksom haft en tanke med någon grej som hände, att då har vi liksom, då får vi ett eko av det senare i berättelsen. Och Johannes gör så på några ställen här i evangeliet också. Vissa teologer menar att det som händer i denna berättelsen med hur Petrus står utanför porten, det är ett eko av texten från kapitel 10 när Jesus pratar om den gode herden. Om en grind och den hage och den som där Jesus är både grinden och den som öppnar grinden. Och senare kommer det gå upp för Petrus att varje grind leder till Jesus. Varje borggård är Jesus. Till och med bakom stängda dörrar kommer Jesus till oss. Som vi läser senare i berättelsen också. Ytterligare ett eko av detta. När Jesus kommer och besöker lärjungarna. De sitter instängda efter hans död. I fruktan, rädda. Men vid den här punkten. Tillbaka till Petrus. Så allt det som Petrus ser, det är fara. Han är rädd. Han har redan i fruktan, i rädsla, tagit till svärdet. För ofta är det så. Är man lugn och trygg och säker, så behöver man inte ta till våld, utan våldet är ett slags uttryck för rädsla, och speciellt i Petrus situationer. Han drar till svärdet, han är rädd för sitt eget liv. Och vi har ju pratat om den här fruktan, om den här rädslan tidigare, rädslan för att dö. Petrus är rädd för att han ska förlora livhanken. Han ser att Jesus är arresterad, Jesus förs bort här, vad kommer hända med mig nu? Rädsla återigen vänder fokus till mig själv, till jag, till min egen säkerhet, min egen trygghet. Vad händer nu? Nyfikenhet, vad kommer hända med Jesus? Och vad kommer hända med mig? Och när Jesus möter de här frågorna, när Petrus blir utfrågad, så är det, jag vet inte om ni har tänkt på det, men alla de här tre frågorna han får, de är formulerade på ett sånt sätt så att de frågar hela tiden, de frågar inte, var du med Jesus? Är du hans lärling? Utan de frågar, var inte du med Jesus? Såg inte jag dig med? Alltså de här negativa frågan. Vilket gör att för Petrus blir den naturliga reaktionen att svara på frågan. Nej, det var jag inte. Det kräver mod. Alltså ska han svara ja på den typen av fråga, så måste han vara modig. Han måste säga emot. Jo, jag var med honom. Men frågan är på något sätt, och jag tror kanske att Johannes har en liten tanke med det här, med hur han formulerar de här frågorna. Det är hela tiden får de en fråga, men var inte du? Såg inte jag dig? Var inte du också med den mannen? Nej, det var inte. Nej, det var inte. Nej, det var inte. Det blir väldigt lätt för Petrus att bara instinktivt svara nej på de frågorna. Och det är precis vad han gör. Och kontrasten till Jesu bekännelsen när han ska arresteras är ju påtaglig. Där Jesus säger, ja, ni har sett mig. Jag är den jag säger. Jag är den ni säger att jag är. Men när Petrus ger tillfälle att svara öppet, men vad gör han då? När smyger han undan? Han ställer sig i skuggen. Han ansluter sig till folkhopen som står och värmer sig vid glöden där och hoppas vara anonym. Kanske drar han huvan över huvudet för att inte synas. Han drar sig undan medan Jesus öppet, tydligt svarar och bekänner. Och vi har det här skiftet också. Först får Petrus en fråga, sen går vi tillbaka till Jesus och sen går vi tillbaka till Petrus igen. Hela tiden det här speglandet, de här kontrasterna för att vi ska se skillnaden i hur Petrus agerar. Petrus fruktan och Jesus frimodighet, öppenhet, rättframhet. Från Petrus fruktan och förnekelse till Jesus, bunden, hjälplös, ingenstans att ta vägen, i förhör. Men han har ingenting mer att tillägga, han har talat öppet. Och det här ser vi också senare. När allt det är över, när tiden har liksom, när den här berättelsen har blivit ett minne, någonting som lever kvar hos Petrus som någonting väldigt starkt förstås. Han är ju brännmärkt av detta. Men när Petrus kliver fram i apostlagärningen och ställer sig upp, så kännetecknas hans beteende då av just den här frimodigheten, den här rättframheten, den här tydligheten. Att Jesu efterföljare sig, Jesu följeslagare, när de får tag i den här kärleken som Jesus, som brinner i Jesus, så blir de också modiga, frimodiga, våga ställa sig upp och stå raka och tala sanning. Jesus är dömd på förhand. Allt som finns kvar är våld. Jesus ber om en förklaring. Varför slår du mig? Jag har ju talat öppet. Men det är precis som att den här våldsspiralen, det bara eskalerar, det bara ökar. Och man skickar honom vidare till Kajafas. Skicka problemet vidare, skicka det till nästa instans, någon som kan göra något ytterligare än att bara fråga ut och ge en örfil. Och under tiden så skickas vi tillbaka till Petrus som står där gömd i glöden från elden. Och Petrus får ytterligare tillfällen att vara modig, att vittna, att stå fast vid sin bekännelse, sin övertygelse. Men han väljer säkerheten, han väljer tryggheten. Han väljer lögnen. Ja, men jag säger inte som det. Jag drar mig undan. Han har redan tagit till våld. Det fungerar inte. Vad ska han göra här? Ska han ta till våld igen? Nej, han ljuger istället. Han säger att nej, jag känner inte honom. Nej, jag var inte med honom. Det enda som kan bryta den här onda cirkeln av våld, fruktan och svek, det är kärlek, rättvisa och sanning. Eftersom Petrus är rädd om sitt eget liv, han är rädd för att dö, så är det naturligt att han är rädd i den här situationen. Det är hotfullt. Jesus har gripits, förts bort i bojor. Petrus vet vad som kan hända. Han vet vad som har hänt. Johannes döparen, Jesu föregångare, har blivit fängslad och halshuggen. Och om det här går vidare så vet Petrus innerst inne att det kommer nog kanske kunna sluta likadant för Jesus. Hotet om korsfästelsen. Och Jesus säger det själv när vi med facit i hand får möta Jesus senare på stranden när han frågar ut Petrus på samma sätt som han gör här, fast frågar om han älskar honom. Så säger han till Petrus att du kommer att få gå i mina fotspår, du kommer att få föras dit du inte vill. Du kommer att få möta en död som inte du har valt själv. Men kärleken är större än rädslan och kärleken övervinner rädslan. Det här överflödande livet som vi läste om i Johannes 4, det här källan av levande vatten som flödar inombords. Den kan inte besegras, den kan inte kvävas av döden, den kan inte utsläckas. Den bär bara mer frukt, det blir mer liv, mer kärlek. Och när vi hör den tredje förnekelsen från Petrus så står det att vi hör tuppen gala. Och återigen så får vi det här påminnelsen, vi förs tillbaka till Johannes 13. Där Petrus har försäkrat att men jag ska följa dig Jesus, jag ska följa dig om det så leder till döden. Om det så än leder ända till slutet så ska jag följa dig. Jag kommer inte svika dig. Men vi har också den här andra sidan av det. Den här fantastiska berättelsen i Johannes sista kapitel om när Petrus får sin upprättelse. När Petrus på nytt får tre frågor. Där han får chans att välja sida och han bejakar Jesus tre gånger. Där han får erkänna att han tillhör Jesus. Han får erkänna att han älskar honom. Och vi vet ju när vi läser berättelsen, vi har ju facit i hand, vi vet ju vem Petrus får resa sig upp och bli, vad han får göra, vad han får betyda, vad han gör på pingstdagen, han ställer sig upp och talar inför allt folket. Vi vet hur han får vara den som får vara med och bygga kyrkan, bygga Guds rike. Den som får vara en av de grundpelarna i den tidiga kyrkan. Han får uppmaning att föra fåren på bete och han gör det. Vi vet att han gör det med trofasthet. Han gör det trots risk för sitt eget liv. Och för några veckor sedan så citerade jag Mark Twain i predikan. Jag tänkte citera honom igen. Han säger att mod, det är att motstå fruktan. Att bemästra sin fruktan. Det är inte frånvaro av fruktan. Det är bara en person som är feg som kan vara modig. För att vara modig är att övervinna fruktan. Det är att övervinna den rädslan som vi bär på. Den rädsla som finns inom oss. Du är inte modig om inte du är rädd för någonting. Att göra någonting som inte du är rädd för, det kräver inte mod. Om du vet att du kommer klara av det så kräver det inget mod av dig. Men om du är rädd, om du bär på fruktan, det är först då du kan vara sant modig. Så i den här berättelsen när vi möter Petrus på det här. Det här är kanske det lägsta vi ser honom. Det här är kanske det mest skamfulla. De här texterna sprids och blir grunddokumenten och blir levande. Det blir liksom det som får ligga till grund för den kristna tron. Vi läser de här texterna fortfarande 2000 år senare. Vi läser om hur Petrus var en riktig fegis. Hur han var en svikare. Hur han gav upp. Hur han hade lovat dyrt och helhet att han skulle följa Jesus. Men han sviker honom. När det väl bränner till så är han en fegis. Han är inte rakryggad. Han är inte modig. Han är ingen hjälte. Han är ingen som står där ensam och bekänner. Ja, jag var med honom. Och som sen följer Jesus in i döden. Nej. 3 gånger får han chansen att stå upp för sin tro, för att stå upp för sitt vittnesbörd, men väljer att fega, väljer att säga nej, väljer att svika, väljer att ta den lätta utvägen. Och jag tänker så här, om det fanns hopp för Petrus, om Petrus kunde gå ifrån den här botten, det är inte så att han svek men sen blev allting bra och då är liksom, åh, tur, jag vågade inte säga som det var Jesus, men nu kom du ändå härifrån med livet i behåll. Utan det här blir bara värre och värre. När Petrus ser Jesus hängande på korset och vet att jag svek honom. När det väl betydde att Jesus hade behövt någon. När han var ensam. När han hade behövt någon som stod jämte honom som sa, jag är med dig. Jag står vid din sida som jag lovade. Då svek han. När han vet att Jesus vet vad Petrus har sagt. Han vet vad han har lovat. Han vet vad han dyrt och heligt har bekänt. Vad han har sagt att vad det här ska jag stå fast vid. Det vet Jesus. Det finns i hans medvetande då. Men Petrus är inte där. Och till och med de som lovar att de skulle stå Jesus nära. Till och med de sviker. Om det finns hopp för en sån som Petrus. Som först tänker att han ska lösa allt med våld. Jag tar till våld. Jag drar svärdet. Jag hugger vilt omkring mig. Så ser vi om det löser det. Och Jesus bara lägger undan svärdet. Det leder ingen vart. De får föra bort mig. Och när han får nästa chans att göra något bra av situationen. Nej, men då sviker han. Då ljuger han. Han har inga problem att blåneka. Han kan inte säga att jag aldrig sett honom. Jag har ingen aning om den här mannen är. Om det finns hopp för en sån person. Då finns det väl ändå hopp för oss. Tänker jag. Tänk hur ofta vi hamnar i situationer där vi är rädda. Där vi känner att nej, jag tar den enkla utvägen. Nej, men jag vill inte ta den konflikten nu. Nej, men jag orkar inte stå upp för... Jag orkar inte. Det är så mycket negativt prat om kristen tro. Och folk beter sig som idioter och säger att de är kristna. Och jag vill inte förknippas med dem. Det är lättare om jag bara är tyst. Jag säger ingenting. Eller nu är den här jobbiga situationen igen. Där jag skulle kunna stå upp och säga någonting. Där det pratas skit. Jag skulle kunna vara den som säger något positivt istället, eller som vänder den diskussionen, eller som säger stopp. När jag ser hur folk beter sig bakom ryggen på andra, då skulle jag kunna vara den som liksom höjer rösten. Men gång på gång misslyckas jag. Åh, vad dålig jag är. Men det finns hopp för oss. Det finns för hopp i våra vredesutbrott. när vi känner att nu blev jag arg igen. Varför kunde jag inte hålla temperamentet i schack? Nu blev jag arg, nu skällde jag ut, nu skrek jag. Istället för att bara andas, istället för att ta det lugnt, istället för att bemöta med kärlek. Eller när vi bara är i tystnad, vi står där inför vid elden och de pratar om Jesus och jag säger ingenting så kanske de inte märker att jag är här. Eller när jag får frågan och jag svarar liksom lite undflyende eller till och med förnekar och känner jag ljög bara för att slippa ta en jobbig situation. Det finns hopp för oss. Det finns hopp för oss som känner att vi ständigt misslyckas. Att vi aldrig lyckas. Att vi alltid gör fel. Vi gör samma misstag om och om igen. Det finns hopp för oss. Även den där tredje gången. När vi känner att nej, men denna gång ska jag göra annorlunda. Om jag får en fråga till. Då ska jag faktiskt säga att jag känner honom. Nej, jag känner inte honom. Och så bara hör Petrus där. Vi hör inte en tupp gala varje gång. Men ibland så kan man nästan höra tuppen gala inombords. När man känner att jag hade ju sagt att jag skulle göra annorlunda denna gången. Varför gör jag likadant? Men det finns hopp. Det finns hopp i det här överflödande, levande vattnet. Det här livet som pålar ifrån Jesus och som vill påla inom oss. Att bli en källa till mod när vi är rädda. För vi kommer aldrig komma till en punkt där vi inte är rädda längre. Vi är människor. Vi angrips av fruktan. Att vara rädd är inte problemet. Vi får vara rädda. Vi möter situationer som väcker fruktan i oss, väcker rädsla. Och som vill få oss att dra oss tillbaka, som vill få oss att fega, som vill få oss att ljuga, som vill få oss att brusa upp och bli våldsamma. Men det finns någonting, det finns ett pålande liv som vill bryta fram inom oss. Som gör att vi i de situationerna kan vara modiga. Att låta kärleken, att låta friden få övervinna. Vi kan också älska frimodigt. Om Petrus kunde bli den här herden som skulle få föra fåren på bete, som skulle ta hand om dem, som skulle vårda, som skulle beskydda, som skulle älska. Då kan också vi det. Och när det livet får flöda fram i våra liv, ut till den här världen, när vi kan få vara vittnesbörd om det här överflödande livet, då kan det också tändas ett hopp för den här världen. Den här våldsamma, brutala världen som bara, det känns som att vi bara sitter fast i den här våldsspiralen. Om någon ska kunna bryta det så är det väl fridsfursten. Och vi som är hans efterföljare, vi som är hans budbärare, vi som vittnar om den fridsfursten. Amen. Jesus, tack för att du är den du är. Tack för att du är fridsfursten. Tack för att du är exemplet på hur man ska vara. Vi vet att vi aldrig kan vara så. Vi kan inte leva upp till ditt exempel. Vi kan inte möta hat med kärlek. Vi kan inte möta våld med frid. I alla lägen. Men tack för att du har öppnat någonting i våra hjärtan. Du har öppnat en väg. Du har släppt på fördämningar i våra liv så att det levande vattnet kan få flöda fram. Och jag ber här att den här tiden nu, den här fastetiden, att vi ska verkligen få rota i vårt inre, få rensa i kanalerna, få rensa i det här, det som gör att vi hela tiden liksom täpper till den här livskällan. Det som vill väcka mod i våra liv. Det som gör att vi kan möta hat med kärlek. Det som gör att vi kan möta våld med frid. Herre Jesus, vi är rädda. Vi är misslyckade. Vi gör fel. Vi gör bort oss. Vi begår samma misstag om och om igen. Och när vi tror att vi har fått ordning på det, när vi tänker att ja, nu har jag brutit den här dåliga vanan, så nog åker vi dit igen. Men tack för att vi får se oss själva i Petrus. Tack för att vi får se våra egna liv, våra egna tillkortakommanden, våra egna brister, våra misslyckanden. Och se att så lågt som Petrus var till att få den upprättelsen, det är möjligt för oss också. Herre, tack för att vi inte behöver vara rädda eller skämmas för att vi är fulla med fruktan ibland. För att vi är rädda, för att vi tenderar att ta till våld. Vi tenderar att brusa upp. Vi tenderar att låta vårt temperament ta över handen. Eller att när vi konfronteras så viker vi undan. Så drar vi en vit lögn. Vi väljer anonymitet och feghet istället för att stå upp för vad som är rätt och sant. Låt då det här livet, den här kärleken få bubbla upp inom oss, Herre. Så att vi kan få vara modiga. Herre, vi kan få stå upp. Vi kan få vara modiga. Men det är bara när vi bejakar och förstår och är medvetna och erkänner vår svaghet. Att ja, vi är inte så modiga alltid. Men med din kraft, Gud, så kan vi resa oss upp. Då kan vi få upprättelse. Vi kan vara modiga i de här situationerna och stunderna. Amen.